Vad ser du för något? Har jag valt som rubrik. Vad ser vi för någonting egentligen? Jag tror jag är övertygad om att vad vi ser när vi upplever någonting, hur vi tolkar det, det påverkas av vad vi tidigare har för erfarenheter och vad vi tror om någonting. Så hur vi ser på världen, det beror på vad vi tror om världen. Tänk er en talare, känd talare. Ni får höra och tala som en god talare. Och vi alla tar oss till den här platsen för att lyssna på det här föredraget. Jag är rätt säker på att vi har olika uppfattningar om vad som faktiskt sades och vad det faktiskt betydde, beroende på våra erfarenheter och vad vi faktiskt tror. När jag ser på världen så ser jag ett underverk. Jag ser ett mirakel. När jag ser på dig så inser jag att det här är inte en slump. Och allt jag ser runt omkring mig av universum, galaxer, människor som kan tänka, agera och älska är bevis för mig att det finns en Gud. Så kan vi tala med en ateist som ser precis samma saker som du och jag ser. Upplever samma saker. Men säger något helt annat. Det kan inte finnas en Gud. Jag tror att det vi har med oss, det vi tror i grunden, påverkar ofta hur vi ser på verkligheten. Jag tänker att vi ska gå till en text i Bibeln som jag tycker är väldigt spännande. Och det är från Lukas kapitel 4 och vers 14-30. Och vi kan ställa oss upp igen och sen så läser jag texten för er. Så följer ni med. I andens kraft återvände Jesus till Galileen och ryktet om honom gick ut i hela området. Han undervisade i deras synagogor och fick lovord av alla. Så kom han till Nasaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det står skrivet: Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse. Alla berömde honom och förundrades över nådens ord som kom från hans mun. De frågade: är det inte Josefs son? Då sa han till dem: säkert kommer ni att citera ordspråket för mig: läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Kapernaum. Gör det här i din hemstad också. Men han fortsatte: jag säger er sanningen. Ingen profet blir erkänd i sin hemstad. I sanning säger jag er, det finns många änkor i Israel på Elias tid, när himlen var stängd i 3 år och 6 månader och svår svält drabbade hela landet. Men Elia blev inte sänd till någon av dem, utan bara till en änka i Sarefat i Sidons land. Och det fanns många spetälska i Israel på profeten Elisas tid, Men ingen av dem blev renad utan bara syrien Naaman. Alla i synagogan fylldes av vrede när de fick höra detta. De reste sig och drev ut honom ur staden och förde honom fram till branten av det berg där deras stad var byggt för att kasta ner honom. Men han gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. Varsågoda sitt. En fascinerande text. Vi ska försöka greppa den kort och försöka förstå vad det är som händer egentligen. Det här är förmodligen alldeles i början av Jesu verksamhet. Jesus har fått kallelsen att gå ut. Han har frestats i öknen av Satan. Han har börjat gå runt i Galileen och predika i synagogor precis som jag gör här nu. Man häpnar över vad han säger. Han gör mirakel på plats i de här olika städerna. Kapernaum, Kana och så vidare. Och ryktet börjar gå runt i Galileen om Jesus och vad han gör. Och man förundras över allt som händer. Och då kommer Jesus tillbaka till sin hemstad, Nasaret. Och han får möjligheten att predika i sin egen synagoga. Bland sina vänner, släkt säkert, grannar, skriftlärda, kanske några fariser, ledare i synagogan. Och han läser Jesaja 61. Och han börjar lägga ut ordet. Och de tycker det är fantastiskt. Hur kan han predika med den kraften och den makten som han gör? Är inte han Josefs son? Är inte han våran granne här borta? Vad är det som händer? Det är helt otroligt. Allas ögon var riktade mot Jesus. Men så händer någonting. Jag vet inte om ni kommer ihåg det i texten. Det står om att plötsligt var alla ursinniga. Alla blev plötsligt arga på Jesus. Samma person. Vad är det Jesus säger? Han säger egentligen, om ni kommer ihåg att jag betonar ordet mig i citatet, att det är via mig som någonting ska hända. Det är via mig som de blinda ska se och de fångna ska bli befriade. Men framför allt det han säger, det är att den välsignelse som judarna hade fått, tyckte sig ha fått, det skulle tillfalla några andra. Det står om Naaman som blev frisk. Han var en syrier. Han var ingen jude. Det står om en kvinna i Sidon, tror jag det hette. Det är Fenikien. Jesus säger att ni kommer att övergiva mig. Ni kommer att avvisa mig, säger han. Vad jag tror sker, det är att deras bild av att Gud har utsett oss som sitt folk, Gud har bestämt att vi ska välsignas, det är oss som Gud har vänt sig till. Så säger Jesus, nej, Gud kommer vända sig till andra folk. Den välsignelse som ni har fått kommer att ges till andra folk. Det gör dem helt ursinniga. Från att några minuter tidigare har tänkt att den här mannen, han är Guds välsignelse, han är en profet, så går det några minuter så blir de fullständigt vansinniga och betraktar honom som en galning som ska dödas. Märker ni vad jag är ute efter? Vad såg de för någonting? Först såg de Guds profet. Sen såg de en galning. Varför blev det så? Jag tror att deras bild, deras förväntan av vad Gud skulle göra för dem. Den styrde deras förväntan på denne Messias. Och så sitter Messias framför dem. Men de ser honom inte. De märker inte att han sitter där. De ser inte, de hör inte hans budskap. De ser en som hädar den judiska tron. Vi vet att efter Jesu död, cirka 30-37-38 år senare, så förstörs Jerusalem av Titus, kejsaren. Det judiska folket förföljs, de sprids ut över hela världen och förlorar sitt land. Det Jesus har förutsagt, det sker. Ja, de judiska ledarna såg ju uppenbarligen inte vem Jesus var. Man såg inte Gud i Jesus. Man såg en förrädare. En hädare som var värd att dö, vilket han fick göra, det vet vi. På korset. Men hur är det med oss då? Hur är det med svensken i 2000-talets moderna Västeuropa? Vad ser svensken när svensken tittar på världen och verkligheten? Och vad ser du och jag? Joel Hardolf säger i sin bok Gud återkomsten, som för övrigt är en intressant bok att läsa om utvecklingen i Sverige kring religion och andlighet. Han säger så här, ungefär. Sverige är förmodligen världens mest sekulariserade land. Men det är ett av Europas mest andliga land. Hur går det ihop? Är inte sekularisering att man bortser och inte tror på en andlig verklighet? Tydligen är det så att svensken har vänt sig ifrån den kristne guden till andra typer av gudar eller andlighet. Vilket innebär att människor, precis som överallt annars i alla kulturer, även i Sverige, spontant ser det som att det finns en andlig verklighet. Vi är inte bara materia, vi är inte bara atomer och molekyler. Det finns en andlig verklighet. Det är bara det att svenskarna har övergivit den traditionella, den vanliga tron eller gamla tron på en kristen gud. Det finns ateister, sådana som uttryckligen säger det finns ingen andlig verklighet. Det finns ingen gud. Jag vet att det är så. Och antingen har de fel eller så har vi rätt. Vi kan inte ha rätt samtidigt. Medvetande som kan styra över materien. Jag tar beslut just nu. Hur kan ett materiellt medvetande ta beslut över materia? Det här är kanske djupa saker, men när jag tänker på medvetande, fri vilja, när jag tänker på kärlek, lär mig att älska. Hur kan en atom eller molekyl älska? Det kan bara personer göra. Personer är inte materiella saker, enligt som jag ser i alla fall. Hur kan materia förlåta? Hur kan materia hata? Hur kan materia ha rätt och fel? Ju mer jag tänker och mer jag läser, ju mer jag funderar på de här sakerna, så blir jag mer och mer och mer övertygad om Guds verklighet och Guds existens och Guds verk i oss. Ateismen är en för mig obegriplig filosofi. Buddhismen är otillräcklig. Hinduismen är otillräcklig. Islam känns inte heller rätt när jag tänker på det. Animismen i Afrika. Vetenskapen talar i stort sett bara om materia och molekyler och atomer som rör sig i en naturlagsbunden tillvaro. Bara den kristna tron förklarar dig och mig. Bara den kristna tron ger både mening och syfte och värde åt ditt och mitt liv. I Gamla testamentet finns det 300 profetier om Messias. Och det finns en man som har uppfyllt de här profetierna. Det vet vi vem det är. Jesus Kristus. Kristus som betyder Messias på grekiska. Jesus, Messias. I boken Fallet Jesus, som också är en fantastiskt bra bok för dig som är intresserad av de här frågorna. Av Lee Strobel, som var en journalist vars fru blev kristen i medelåldern kan man säga. Och den här journalisten som var kriminalreporter blev fullständigt panikslagen. Hans liv var över, tänkte han. Det är slut, allt är roliga över. Vi kommer att inte kunna förstå varann och vi kommer att skiljas inom några år. Det var hans bild av hans framtid. Men hans fru var väldigt, väldigt klok. Hon lät honom gå sin egen väg. Och sen började han undersöka detta med Bibeln och Kristus. Vem är det? Fanns han på riktigt? Och om han fanns, vem var han? Är Bibeln trovärdig eller bara en sagoskrift? Och så började han undersöka och sökte upp professor efter professor och började skriva. Och sen blev det boken Fallet Jesus. Och han blev en kristen. Och idag föreläser han runt om den här resan. Och i den boken så säger han så här. Vet ni hur stor chansen är att en person ska uppfylla 8 av de här 3 profetiorna som Jesus uppfyllde? Det ska vara en chans på 100 miljoner miljarder. Det här är siffror som är, vi greppar dem inte. Och det behöver vi inte göra heller, förutom att hänföras. Räknar du 48 profetior av 300, då är chansen en på 1 biljon 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 och biljoner. Detta är uträknat av en matematiker som heter Peter Stones. Så det är inte taget i luften. Att en person ska uppfylla dessa profetior, det finns egentligen inte. Det ska inte kunna inträffa. Men det gjorde det. Detta övertygade Lee Strobel om att Jesus är en verklighet. Jesus är sann. Och idag så är han omvänd och tror på Herren Kristus. Tycker du att det finns skäl att tro? Jag tycker det. Vi behöver uppleva Gud. Vi behöver lära oss att älska honom och älska varandra. Och ännu bättre är det om vi får ihop vår tro med hur vi tänker och hur vi ser på världen. För då när det vacklar för mig, då kan jag hänga upp min tro på att det är verkligt. Det är inte bara en upplevelse. Det är på riktigt. Gud finns på riktigt. Och han vill ditt bästa. Han älskar dig. Och han vill att du ska uppleva hans kärlek. Det judiska folket tog emot honom, Messias. Jag tror att den vanliga människan tog emot Jesus i stora drag. Människor som inte hade förutfattade meningar om vem han var. De såg på honom och såg att det här är Herren Gud. Jag förstår inte allt han säger, men som han talar och som han gör underverk så måste han komma från Gud. Därför tror jag på honom. De skriftlärda gjorde inte det. De hade bestämt, så här ska han vara. Så här ska Messias se ut. Han ser inte ut så. Alltså tror vi inte på honom. Jag tror att det finns många svenskar som om de bara fick höra evangeliet på riktigt, presenterat för sig som det verkligen ligger till, så tror jag att vi skulle få se en förnyelse i Sverige. Det förutser också Joel Halldorf i sin bok Gud återkomsten. Han säger till och med att nu lever vi i ett postsekulärt samhälle, säger han. Vi lever i ett efterateistiskt samhälle, kan man uttrycka det till. Eller så. Jag tror det också. Jag tror att det kommer att hända saker i Sverige, men det kanske tar lite tid. Herre, lär mig att älska. Jag tror att leendet kan vara det som övertygar människor om att Gud faktiskt finns. Det finns kärlek att få. Det finns mening att få uppleva. Det finns fakta som talar för Gud. Ska vi be till avslutning efter min predikan? Herre, vi tror att du finns. Vi tror att du är mäktig. Vi tror att du är en person. Precis som vi är personer så tror vi att vår skapare är en person. Och precis som att vi kan älska så tror vi att du kan älska. Och precis som att vi kan uppfatta vad som är rätt och fel så tror vi att du är ursprunget till det som är rätt och fel. Den här världen som är så ofattbart fantastisk, som fungerar så otroligt väl in i minsta detalj. Hur kan det vara en slump? Vi har svårt att tro det. Och Herre, tack att kärleken kanske är det största beviset på både din existens och din vilja och det du önskar. Att vi ska älska dig. Att vi ska välja dig. När kärleken är ett val så vill du att vi ska välja dig och välja kärleken. Tack för de som sitter hemma och lyssnar framför datorn eller telefonen eller tvn. Att de också får känna sig välsignade den här stunden av musik och toner och texter. Och att de får känna att du är där också. Därför att du är så oändligt stor och mäktig. Du omfamnar hela vår verklighet. Du finns runt om oss, ovan oss och under oss. Så vi ber om välsignelse över den fortsatta gudstjänsten. Amen.